Vi säger välkomna. Välkomna att dela gemenskapen kring Guds ord och kring den heliga skrift. Vi kommer att börja en ny serie idag som utgår helt ifrån Hebreerbrevet, vers för vers. Precis som vi gjorde med första Petrus brev. Det har blivit mycket uppskattat och det känns som att det är väldigt viktigt för oss att ägna oss åt utläggning av Guds ordet, vers för vers. För vi vet att det är inspirerat av den helige ande och det är nyttigt på allt sätt för att vi ska komma till tron och för att vi ska utvecklas i tron och för att vi faktiskt ska kunna bli fullt färdiga för allt gott verk, säger skriften. Så vi öppnar oss för underbara möjligheter när vi tar del av Guds ord. Hebreerbrevet, det är ett monumentalverk. Det finns ganska långt bak i Nya Testamentet. Brevets författare är faktiskt okänd. Många menar att det skulle kunna vara Paulus som också har skrivit detta brev. Man kan inte bevisa det. Man vet däremot att det är skrivet av en apostlalärjunge. Och det framkommer av brevet. Och det riktar sig speciellt till omvända judar med den judiska bakgrunden. Och det gör också att det blir väldigt intressant för oss som har hela Bibeln. För vi kan alltså se många, många referenser till Gamla Testamentet. Och Hebreerbrevet kan kasta oerhört mycket ljus över vår förståelse och läsning av Gamla Testamentet. Brevets avsikt är nämligen att visa att det gamla förbundets prästtjänst, den gamla gudstjänsten i Gamla Testamentet och det gamla testamentets tempel, tjänst och Gamla Testamentets offer, att allt detta har avlösts av Jesu Kristi offer en gång för alla. Det är ett sånt här uttryck som återkommer mycket i Hebreerbrevet, en gång för alla. En gång för alla i alla tider och så vidare. Och man vet också att brevet skrevs före templets förstöring år 70 efter Kristus, så det är ett tidigt brev. Det framgår av flera versar i brevet. Det var några ord om Hebreerbrevet som sådant. Och nu ska vi börja vår läsning. Och vi börjar alltså ifrån Hebreerbrevet 1, vers 1. Och jag tror vi står upp tillsammans och lyssnar till Guds heliga ofelbara tilltal till oss alla i skrifterna. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Nu när vi har Guds ordet framför oss så ber vi av hela vårt hjärta. Far i himlen, vi vet att detta är ditt ord. Vi vet att detta är en produkt av din ande och ditt hjärta och din längtan att beröra oss med självuppenbarelsen från dig själv. Nu ber vi här att du ska öppna våra sinnen så att vi kan tillgodogöra oss din undervisning. Öppna våra ögon så vi ser undren i din lag. Herre, jag ber att det inte ska bara bli en allmän förståelse utan en personlig förståelse. Ja, ett personligt tilltal till oss var och en. Och att det ska bli ett ord som är verksamt i oss som tror. Och som genererar den frid och den kärlek och den frukt som du har kallat oss att bära också i denna tid. Fader, vi erkänner att vi är helt beroende av att du utlägger ordet genom din ande för att det ska bli till nytta och värde för oss. Förbarma dig över oss och vi tackar dig på förhand för den stora välsignelse som vi står inför just nu. I Jesu namn. Och allt folket sa, amen. Amen, amen, amen. I forna tider talade Gud många gånger. Tänk att Gud, himmelens och jordens skapare, den allsmäktige, han som är utanför tid och rum, han har talat. Han har begagnat sig av någonting så bekant för oss som att kommunicera genom ord. Språket är ju unikt för människan och är ett tecken på att hon är skapad till Guds avbild. Gud är en talande Gud, därför kan också vi tala och kommunicera med varandra. Från begynnelsen har Gud talat. Han har uppenbarat. Inte minst har han uppenbarat sig själv, men också sanningen om tillvaron. Gud talar. Och genom sitt talade ord så skapar Gud. Gud sa det och det vart. Och lite längre fram i Hebreerbrevet 11 så kommer vi att läsa: genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Universum har skapats genom ett ord från Gud. Gud sa det och det vart. Han har talat till intet och någonting har uppstått. Han har skapat det som är ur ingenting. Så när vi kommer nära Guds ordet, det talade Guds ordet, så kommer vi nära det skapande ordet. Det här är mycket intressant. Det är därför evangelium, det glada budskapet om syndernas förlåtelse och gemenskap med Gud, kallas Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är nämligen det ord som kan skapa den tro som behövs för att vi ska förenas med Gud. Evangelium, Guds ord, är ett skapande ord. Det som en gång skapade himmel och jord kan också göra oss till nya skapelser. Guds ordet. Vi vill förkunna evangelium, och vi vill förkunna ett evangelium som är klart och tydligt. Så tydligt att ingen kan missa det. Det är vår fasta föresats på Frälsningsarmén i Strängnäs. Ett evangelium som har sin källa i Guds egen kunskap, i Guds egen visdom, i Guds eget ord. Evangeliet om att den helige, treenige, oändligt fullkomlige sände sin egen son i världen för att dö på ett kors och genom en ställföreträdande försoningsdöd löste han oss från vår synd, från allt som skilde oss från gemenskap med Gud. Vi vill förkunna ett evangelium om att han tog straffet för sitt eget folks synd, skuld och överträdelser. Vi vill förkunna ett evangelium om att våra missgärningar blev lagda på honom och att vi genom honom får frid med Gud. Amen, 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 amen. Detta är Bibelns kärna och huvudbudskap. Det är överlåtelsen till och tron på denna gudomliga sanning som gör att det skapande ordet löses ut över våra liv och i vår själ. Genom evangeliet om Jesu död och uppståndelse för syndares frälsning så blir vi nya skapelser. Nya skapelser i kraft av Guds eviga skaparord. Han säger: var det ljus! Och det blir inte bara ljus på himlen, det blir ljus i din själ. Den som inte tror och tar emot är per definition kvar i sin synd och skild från Gud. Bibeln säger följaktligen att den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Johannes 3:36. Men för var och en som tror går rättfärdighetens sol upp med läkedom under sina vingar. Och i Jesaja 12:1 kan vi läsa: på den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Så det är alltså oerhört viktigt med det talade Gudsordet, med det talade evangeliet, och att vi sätter vår tro till det. Det enda som kan rädda oss från synd, mörker och evig isolering, in i evig gemenskap med Gud, förlåtelse och renhet, så att vi blir kompatibla med det rike som är utan fläck och skrynkla. Ja, Gud har talat. I forna tider talade Gud många gånger, står det. Gud har talat och han har talat om sig själv. Vi kan aldrig på egen hand räkna ut vem Gud är. Alla spekulationer kommer till korta. Våra sinnen är ju på grund av synden, på grund av själva naturen förmörkade, så vi kan inte se, höra eller tillgodogöra oss mer än små blänkande skärvor av Guds uppenbarelsen. När det gäller vem Gud är så kan vi inte lita på några andra källor än hans egna. Med andra ord, om Gud inte uppenbarar sig så kan vi aldrig någonsin lära känna honom. Inga filosofier, inga mänskliga slutsatser räcker till för en fullödig uppenbarelse av Gud. Men i Guds bok får vi höra Gud presentera sig själv. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, och han talade om sig själv. Detta är absolut den enda utgångspunkten för en rätt förståelse av vem Gud är och en rätt förståelse av evangelium. Hur ska vi förresten kunna ha respekt för ett budskap om att vi behöver försoning och återlösning om vi inte förstår bakgrunden och om vi inte har en rätt uppfattning om vem Gud är? Därför har Gud, för att vi ska förstå evangeliet, uppenbarat sig själv, och i ljuset av honom drabbas vi och blir behovets barn. Gud presenterar sig själv med olika titlar och namn genom hela Gamla testamentet. Den enda titel som upprepas trefaldigt är helig. Helig, helig, helig är Herren Sebaot, kan vi läsa bland annat i Jesaja 6. Och alla Guds övriga egenskaper utgår från denna sanning, sanningen om Guds helighet. Det är den som ger höjden, djupet, bredden och längden åt alla Guds attribut. Vi kallar därför gärna Guds egenskaper för fullkomligheter. Mitt favorituttryck för Guds helighet är att han är oändligt fullkomlig. Alla hans egenskaper är ultimata och optimala och perfekta. Han är ren godhet, ren sanning, ren trofasthet. Och hans rike, hans domäner präglas av denna fullkomlighet. Och inget som inte matchar den äger tillträde. Det är bara det fullkomliga som är kompatibelt med himmelriket. Men man skulle kunna säga att Jesus är för oss adaptern som gör att vi blir kompatibla. Han kom för att bli vår fullkomlighet och vår fullkomning. Halleluja! Gud är skaparen. Han är den som talade skapade ordet. Gud har talat. Det är en hisnande tanke att Gud en gång skapade en fullkomlig värld. Kan du tänka dig? Bibeln säger att allt som Gud har skapat är gott. Vi kan läsa en fantastisk vers i Jakobsbrev 1:17-18. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Denna vers talar om hur Gud omskapar det goda ursprunget eller upprättar det goda originalet i oss när vi blir födda på nytt. Han som en gång skapar en fullkomlig värld, han skapar oss på nytt i Kristus till fullkomlighet. Inte i oss själva, men i Kristus. Det är viktigt att lägga märke till. Det är inte vår fullkomlighet, utan hans fullkomlighet som gäller. En dag ska vi också stå fullkomnade i evigheten. Men så länge vi är här på jorden så är det Jesu fullkomlighet som räknas oss till godo. Lägg märke till att det står, det goda vi får och varje fullkomlig gåva. Det goda, varje fullkomlig gåva. Samt ljusens far. Det goda, fullkomlig, ljusen. Vi skulle kunna lägga till den här versen där det står i 1 Johannes brev 1 och 5. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är detta som landar i oss när vi blir frälsta. Gud är kärleken. Det har han också talat om. Han har talat om sig själv som den helige. Han har talat om sig själv som skaparen. Han har talat om sig själv om att han är kärleken. I 1 Johannes brev 4 och 16 så står det uttryckligen. Gud är kärlek. Han är den rena agape-kärleken. Den ovillkorliga, utgivande, självförsörjande till någon annan kärleken. Kärleken som älskar för evigt och som ger nåd till de utvalda i överflöd. Den i sanning gudomliga, fullkomliga kärleken bor i Gud. Kärleken som sammanblandar allt till det bästa. Gud är kärlek. I Romarbrevet 8:28 har vi de kända orden. Vi vet att för oss som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det där ordet samverkar betyder alltså sammanblanda. Kärleken gör att våra livserfarenheter sammanblandas till det bästa för oss. Det är Guds enorma kärlek i både framgång och svårigheter. I det som vi tycker är lätt och i det som vi tycker är svårt. Gud har inte bara talat om att han är helig, att han är skaparen, att han är kärlek. Han har också talat om vem han vill vara för sitt folk. Och det här framkommer i hans förbundsnamn när han förbinder sig att vara Gud för sitt folk. Han har till exempel sagt att jag är Javé Tzidkenu, Herren vår rättfärdighet. Han har sagt jag är Javé Makadesh, Herren som helgar oss. Han har sagt jag är Javé Rafa som betyder Herren vår läkare. Javé Rohim som betyder Herren vår herde eller Herren herden. Javé Nissi som betyder Herren vårt segerbaner. Javé Shamma, Herren den närvarande. I forna tider talade Gud många gånger om sig själv. Det står också att han talade på många sätt. Inte bara många gånger utan på många olika sätt till fäderna genom profeterna. Författarens tanke glider nu ledd av anden in i ämnet som handlar om att Jesus Kristus är höjdpunkten i den gudomliga uppenbarelsen. Det som ska komma i nästa vers. Det budskap och den frälsare som förebådats genom att Gud i Gamla Testamentet talade många gånger till olika språkrör och författare samt på många sätt har nu trätt in på världshistoriens arena och plötsligt faller alla bitarna på plats och bilden blir komplett i och med Kristi inträde i världen och Nya Testamentet. Det Gud har talat om många gånger på olika sätt kan vi nu se för våra ögon, vi kan ta på det. Och detta är ett vittnesbörd som apostlarna har i skrifterna. Därför är det intressant utifrån det här påståendet. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt. Det är väldigt intressant att se på Kristus i Gamla Testamentet. Det är ingen nyhet för oss som har varit delaktiga här i det senaste halvårets bibeltimmar. Redan i första Mosebok 3 får vi faktiskt höra om Jesus, kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. I andra Mosebok har vi hela Israels folks uttåg ur fångenskapen i samband med det slaktade påskalammet. och ett monumentalt ögonblick i ett folks historia blir till en kolossal profetia om hur Gud en dag ska ta ett helt släkte ut ur fångenskap genom det verkliga påskalammet slaktat på Golgata kors. Hela den judiska tempeltjänsten var i varje detalj en skuggbild av den verklighet som skulle komma att träda fram i Jesus Kristus. I de historiska böckerna träder kung David fram som en självskriven förebild på den kommande Messias. Hosianna, Davids son, ropar folket på palmsöndagen. I Jobs bok kan vi höra om den levande förlossaren som ska komma. Och de poetiska och de profetiska böckerna överflödar av förebilder och förutsägelser om Jesus. Och så plötsligt bryter det igenom. Herdarna häpnar och änglasången skallar. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. I och med Jesu ankomst fullbordas Guds budskap till människorna med en oerhörd hastighet. Evangeliet om Jesus Kristus är här som aldrig tidigare. Och därför följer nästa vers. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Jag tycker det är fantastiska ord. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu har han talat genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. I och med Jesu ankomst och i synnerhet hans uppståndelse från de döda träder det som författaren kallar den sista tiden in i världshistorien. Det kommer alltså ingen mer period i denna tidsålder, utan nästa fas kommer att vara himmelriket med en ny himmel och en ny jord. Och den sista tiden, den präglas eller kännetecknas framförallt av evangeliet. Evangeliet om frälsningen i Jesu förlåtelse. Gud har talat till oss genom sin son. Lägg märke till att det här skapelsemotivet starkt förknippas med Jesu entré i världen. Genom honom har han skapat universum. Det skapande ordet kommer in i världen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och människan. Synden har förstört och förmörkat allt. Men nu spricker molntäcket upp och skapar ordet anländer i ny gestalt för att den nya skapelsen ska bli en verklighet. Den som tror och tar emot, den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit, står det i 2 Korintierbrevet 5:17. Du kan få bli föremål för denna nyskapelse. Du kan få inträde i den nya skapelsen om du vill ödmjuka dig, omvända dig och tro på Kristus. Att det är pånyttfödelsens och den nya skapelsens aktiva ord som kommit till oss genom Jesus Kristus tecknas mäktigt av Johannes penna. Johannes 1:1. Vi har hört det många gånger. Låt oss läsa det igen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och längre fram. Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Gud själv, Javé, har blivit människa i Kristus Jesus. Och det skapande ordet har trätt in i tillvaron. Det som en gång skapade himmel och jord, det skapar nu en ny generation, ett nytt släkte ska jag säga, som är födda på nytt eller nya skapelser om du så vill. Slutligen, sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Ordet avbild här betyder ultimata uppenbarelse eller ultimata avspegling. I Hebreerbrevets högkristologi, för det måste vi kalla det för, får vi veta saker om Gud som ingen människa själv skulle kunna räkna ut. I gudomen själv finns sonen. Och den gamle prästen och tänkaren Dietrich Bonhoeffer, han har sagt så här: allting vi någonsin behöver se av Gud kan vi se i Kristus. Han är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens uppenbarelse, hans väsens avbild. Den tydligaste teckningen av den osynliga guden får vi i Jesus. Han avbildar Guds väsen i mänsklig gestalt. I honom bor hela gudomen i kroppslig gestalt, Kolosserbrevet 2:9. Jesu allnärvaro som Gud och hans suveräna allsmakt blir också klart förkunnad i orden som vi läste. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Kan du begripa? Samma ord som skapade världen, samma ord som Mose och profeterna fick sig tilldelat, samma ord har nu i sin kompletta version nått fram till dig och mig. Och tänk, samma ord som födde oss på nytt har också makt att bära oss genom hela livet ända in i evigheten. Ära vare hans underbara namn. Om han bär hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag, min broder, han bär också dig. Om han bär hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag, min syster, han bär också dig. Trygg i min Jesu armar, trygg i hans herdefamn. Och sedan han fullbordat en rening från synderna, slutar versen, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Tänk, Jesus fullbordade verket för dig och för mig. Den gode herden gav sitt liv för sina får. Han visste om dig innan han tog emot det första piskrappet. Och han visste att det var för dig som han gick i döden. Han tog ingen chansning. Han gjorde inte bara frälsningen möjlig utan någon garanti för om någon skulle ta emot den. Nej, han fullbordade reningen för alla som skulle komma att tro på honom. Och som ett tecken på att allt är klart sitter han på majestätets, faderns högra sida i höjden. Och vad gör han där? Jo, han manar gott för oss. Han vädjar för oss. Han ber, skulle vi kunna säga, för dig och mig. Förstår ni vilken oerhörd säkerhet och trygghet vi har i evangeliet om vi bara vill tro? Det står också i Hebreerbrevet längre fram. Men Jesus lever för evigt och han har därför ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Hör du behöver inte vara orolig. Och jag behöver inte vara orolig om jag får en dipp i mitt andliga liv. Så länge Jesus Kristus är den han är, så länge Jesus Kristus är de heligas förebedjare, så kommer de aldrig att gå förlorade. Min älskade vän, Gud har talat och han talar idag. Jesus har kommit och visat vem Gud är. Jesus har kommit med evangelium om förlåtelse för synd och återförening med himmelens Gud. Han har fullbordat någonting och nu sitter han på högra sidan om far i himlen och vädjar för dig och mig. Öppna ditt hjärta och ta emot vad han vill ge idag. Amen.